Här kommer Copypodden. Du som lyssnar, gör det för att lära dig hur du förvandlar läsare till kunder och gör ord till pengar. Jag som leder podden heter Mattias Åkerberg och är författare till Copyboken och Sälj det med ord. Mer om mig och om den nya boken om copywriting hör du i slutet av det här avsnittet. I det här avsnittet möter du Daniel Vaccino. Daniel Vaccino är creative director och copywriter på Oatly i Malmö. Han har, enligt egen utsago, ett liv, en fru och tre barn. Han trillade in i reklambranschen av en slump, fick bli assistent en dag i veckan hos en björn som var kompis till en kvinna som han hyrde lägenhet av. Den där björn rökte inne på sitt kontor på Östermalm och skrev stories och gjorde reklamfilmer. Daniel Vaccino hade upptäckt en okänd värld, en rock'n'roll vardag. Hans första och enda skola blev jobbet på den renodlade copywriterbyrån Satellit och mötet med begåvade copywriters som Christer Wiklander och Jan Cederqvist. Sedan dess har Daniel jobbat på byråer som DDB Stockholm och Åkestam Holst. Han är pappa till många belönade jobb för Norrlands Guld, Försvarsmakten, Apotek Hjärtat och Bonniers Konsthall, för att bara nämna några. Han kallar sig för en copynörd och skriver alltid en massa rubriker innan han hittar den rätta. Med ord vill han dyrka upp något och skapa det som är intressant och känslosamt. Det här är Daniel Vaccino i ett snack med mig, Mattias Åkerberg. Du är copywriter och creative director på Oatly. Fast Oatly är ju ingen reklambyrå, eller hur?
Det är korrekt, det är inte en reklambyrå.
Du säljer ju havreprodukter. Hur går det att vara copywriter och creative director på Oatly då?
Det går, visar det sig. Oatly är ju en av ganska många nu för tiden som väljer att inte vara en reklambyrå då och inte heller köpa in tjänster av en reklambyrå. De är rent tekniskt sett inte heller en inhousebyrå, har jag fått lära mig. Men det är ett alternativ till hur man kan liksom skapa kommunikation och reklam. Oatly är byggt på ett lite annorlunda vis som är ett gäng ambitiösa personer med gedigen erfarenhet från kommunikationsbranschen som har grupperat sig och jobbar tillsammans med olika Oatly-produkter och briefer. Men har då plockat bort marknadschefsrollen, kan man säga. Jag tror att på en vanlig inhouse så kanske man ändå rapporterar till någon slags köpare som behöver säga ja vid något tillfälle. På Oatly finns inte den funktionen, utan det kreativa kollektivet har ett mandat att säga ja till sina egna idéer, vilket är rätt intressant.
Så ingen är marknadschef, men vem bestämmer?
Vi bestämmer. Själva tillsammans i någon slags konsensus eller inte, men så här, det här borde vi göra. Så det finns ingen som man behöver accept från på det viset. Och det tror jag skiljer åt lite från vissa andra av de här inhouse-initiativen, där man då istället för att ha en byrå som sitter i någon annan lokal har ett gäng som sitter i samma hus, men de jobbar ändå gentemot, inbillar mig, någon slags marknadschef eller ansvarig och springer på de bollarna. Så jag tror att Oatly är relativt unikt med att bygga det på exakt det viset.
Mm. Vad var det som lockade dig dit?
Att det var Oatly, som jag tycker är ett väldigt roligt varumärke och gapigt, skrikigt gäng, tydlig idé, tydlig fiende. Har gjort mycket bra grejer de senaste åren och anledningen till det visar sig såklart vara att det är massa bra personer som är där. Så att varumärket i kombination med personerna som jobbar på varumärket var det som gjorde att vi kände att det här blir spännande och kul. Och sen har vi, jag säger vi, det är ju, jag är ju ensam här för all del, jag säger vi för att jag tänker att Lisa sitter bredvid mig. Vi har bytt jobb tillsammans och också gjort så historiskt. Det kändes kul med någonting som inte var en byrå. Vi har jobbat många år på det byrå. Det här var lite annorlunda och lagom läskigt på något sätt. Mm.
Och Lisa, ska vi ju säga, är din, och har varit under många år, din, ska man säga, kreativa partner och också fru.
Ja, exakt. I den ordningen, eller vice versa. Hon är min AD och min fru, vi träffades på en reklambyrå som heter DDB och som idag heter DDB Nord. Vi blev rekryterade ungefär samtidigt och hittade varandra i hetsen av Telia-briefer och McDonalds-annonser. Och blev kära och sen har vi fortsatt jobba tillsammans under och efter arbetstid så att säga. När vi presenterar oss i möten eller i nya sammanhang och folk då upptäcker att vänta nu, ni har ju samma efternamn. Då är det ju relativt vanligt att folk tycker att det här är knäppast som de någonsin har hört. Hur kan du vilja jobba med din fru eller man? Det finns inte på kartan. För oss har det varit helt naturligt eftersom vi lärde känna varann i en jobbkontext. Och jag tror också i ett sammanhang där det var mycket jobb, mycket kvällar, mycket så vi beställer upp några pizzor och hittar på en idé till. Då tror jag vi lärde känna varandra ganska bra och kom nära varandra på något sätt. Och sen blev vi kära och sen fortsatte vi jobba tillsammans. Och jag kan säga att idag, när vi utöver vår passion för reklam också tillhandahåller 3 små barn, då är det jättebra, tycker jag. För att det faktum att vi jobbar tillsammans ger oss en möjlighet att få ihop vårt liv, skulle jag säga. Eftersom, du vet, rent krasst sett så kan en av oss ta ett möte och den andra springa till dagis. Och så kan vi prata sen på kvällen. Så att för mig har det varit jättebra faktiskt. Och sen är hon en fantastisk AD också. Och du vet ju hur det är. Hittar man någon som man trivs med kreativt, det är ju värt mycket. Så att jag hoppas att äktenskapet håller av den anledningen också. Att vi kan fortsätta göra bra jobb. Så jag ser nästan bara plus, om jag ska vara helt ärlig.
Tillbaka till Oatly. Berätta, hur funkar det på ett sånt ställe? På ett anti-inhouse?
Alltså jag tror Oatly igen är så här ett udda väsen i mixen. Du vet, går du till Arlas inhousebyrå är det nog på ett annat sätt. Men Oatly är lite av ett cowboyföretag. Det händer mycket. Motvilligt blir man nu ett stort varumärke. Och med alla de utmaningar som kommer i det. Det är det vi sitter med. Hur går man från att vara en bråkig, jobbig lillebrorsa till att vara en lite mindre bråkig lillebrorsa och ändå börja ta riktiga marknadsandelar? Och också, du vet, för att få fart på hela den här revolutionen med växtbaserat och så behöver man komma upp i skala och också nå fler personer från flera sammanhang. Man behöver bryta sig ur det här klicken av coola personer i barista-communityt. Så det är det som man har för ögonen nu. Hur gör man det utan att bli tråkig och stor och stel och ja, du vet, så här, som man lite fördomsfullt brukar tänka om så här, stora företag och varumärken. Multinationella, de vill aldrig göra något kul. Och det, där tror jag inte det finns någon överhängande risk att Oatly hamnar. Men man behöver ändå hitta ett sätt att göra kampanjer som typ min morsa förstår. För att fler behöver börja köpa de här produkterna. Så det är det vi håller på med nu. Och sen händer det massa stort och smått. Det är ett maskineri av event, butik, det är mycket PR-folk. Det är alltid någon som är förbannad på Oatly av någon anledning. Det är en stämning i Spanien här, en i Holland där. Så det är mycket folk som kan olika saker som sitter och håller på. Försöka styra det här skeppet. Och det är väldigt intressant att se. Och det växer mycket och på olika marknader. Det börjar bli stort. Så att det är kaotiskt, men på ett gulligt sätt skulle jag säga.
Vad skulle du säga att copywriting spelar för roll? Och se på Oatly?
Jättestor roll. Jättestor. Alltså jag tror det är en av de roligaste arbetsplatserna man kan ha om man tycker om att skriva. Jag kan ju glida in lite sådär bara på någon som inte är mig, men som är Ida Backman. En copywriter som vi nu har börjat arbeta lite med. En otrolig skribent som har en vass penna och en väldigt kul så här elak humor. Och läser man de svenska grejerna som Oatly har synts med de senaste åren, så är det mycket Idas liksom, penna och mörka humor och kaxiga stil. Och det är andra duktiga också som har skrivit såklart. Men jag tror det svängutrymmet som hon kan få och som jag kan få kanske, det är svårt att få på ett annat ställe. För Oatly är orädda som väsen och man får bre på, och om någon blir arg så tycker man att det är bra. Och det tror jag också skiljer dem från de flesta andra jobb i copyväg. Mm. Där man, ja du vet ju hur det är, i regel vill undvika drama eller arga personer eller ofta märkligt nog undvika uppmärksamhet nästan. Man vill liksom bara, ja men du vet, glida obemärkt förbi med någon liten halvsida idé. Men Oatly vill bråka och stöka. Och ja, du är ju bekant med annonserna de har gjort såklart. Och just det här, ja, just den tonen och att vilja berätta någonting, det är ju väldigt kul. Som copywriter ju. Att få skriva långt är ju roligt. Mm. För det är också en sån grej som man har fått bråka om genom åren. Men på Oatly är det bara bra. Det är bara, köp ett uppslag om inte en hel sida räcker. Och bre på. Så det är väldigt roligt.
Vad är det i det långa formatet när det kommer till copywriting som ni nyttjar på Oatly?
Jag tror dels så vill man signalera att här kommer vi ju, vi har någonting att säga. Så även om ingen läser så säger det någonting, tror jag. Men det finns också en väldigt tydlig historia och en produkt som är baserad på en enkel idé, och det är att det är gjort på havre och den svenska innovation. Och det finns också en väldigt tydlig dramaturgi kring vilka vi inte är, vilket då är, ja, typ mjölk. Och den fighten kan man prata rätt mycket om. Och så finns det finns sakfrågor att hänga upp det på, och däremellan kan man raljera med då lyxen av att, du vet, göra en och annan humoristisk poäng och så vidare. Så att det är ju väldigt, det är ett fantastiskt vapen som copy, om när någon säger så här, använd hur många ord du vill. För att det kan man ibland ha emot sig, tycker jag. För att, du vet, rädslan att folk inte orkar läsa texter. Och det finns ett citat, ett av många bra, av Jan Cederqvist som är, folk läser till och med böcker, på frågan om, ja, folk orkar läsa långa annonstexter. Så att jag tycker det är en lyx och en förmån som man får passa på att kapitalisera på. Och jag tycker också att det har blivit en sån viktig grej i Oatlys röst. De här långa, bråkiga annonserna. De är viktiga för företaget, tror jag. Mm.
Jag bad ju dig ta med ett stycke copywriting som du är stolt över. Så berätta, vad har du tagit med dig?
Jag tog med en av de första grejerna som vi gjorde för Oatly. Den här ur en kampanj som vi kallade för Pappahjälpen. Och lite tillbaka till det som vi pratade om. Att bli större och att nå flera målgrupper. Pappor är ett rätt trubbigt gäng, visade sig. När det kommer till att lägga om sina vanor och, ja, egentligen förändra saker överhuvudtaget. Så att baserat på lite research som vi gjorde så konstaterade vi att män upp mot 40 och över är de som är knepigast att nå med den här grejen som vi försöker åstadkomma. Och därför tyckte vi såklart att de ska vi prata med. Det är roligt. Så vi gjorde en kampanj som heter Pappahjälpen och som egentligen bygger på att du kan få hjälp att få med din pappa på det här tåget. Lite som en inverterad Systembolaget, om man så vill. Och i den här kampanjen gjorde vi en serie annonser. Och jag har en som jag gillar lite extra. Jag tänkte att jag skulle läsa från den. Och det här var ur Dagens Nyheter, tror jag. Rubrik: hur pratar du med din 58-åring om mjölk? Och texten lyder så här: om du tycker det känns knepigt att lyfta det här med mejerikonsumtion hemma vid middagsbordet, så är du långt ifrån ensam. För många pappor har mjölken ett romantiskt skimmer över sig. En slags sköld av nostalgi som skyddar mot fakta och artikellänkar. Du bara, hej pappa, här är ett färgglatt stapeldiagram som visar att om man byter till växtbaserat så minskar växthusutsläppen med xx%. Pappan, jaså. Och sen sköldläge innan han sätter sig i soffan med ett glas mjölk och en ostfralla. Så hur gör han egentligen för att bryta detta status quo, som för övrigt även är namnet på ett band många pappor gillar? Sanningen är nog att det inte finns någon universal lösning. Varje pappa är en unik snöflinga. Men vi tänkte att det kanske kunde vara till hjälp med en liten övertalningsguide. Ett hopkok av tips, några recept, ett gäng fakta och retoriska knep och så vidare, som du kan använda dig av när du vill omvända mjölkförsvarande pappor. Eller klimatosmarta mammor, fastrar eller nästkusiner för den delen. Vi har i alla fall gjort en sån och lagt den på oatly.se/pappahjälpen. Vi behöver helt enkelt bli fler som äter och dricker med klimatet i åtanke. Och nu kan du i bästa fall bygga upp en liten arsenal av argument att hala fram jämte potatisgratängen vid nästa middagsdiskussion. Planeten är på din sida och vi med.
Den här annonsen, är det så att det är ett samarbete mellan dig och Ida Backman?
Ja, det stämmer väl.
Ja.
Jag är alltid snabb med att credda Ida. Men just den här har jag faktiskt mest skrivit själv. Och hon skrev en annan. Och sen skrev vi en uppslagsannons tillsammans. Uppslagsannonsen var en vänstersida som vände sig till pappor och en högersida som vände sig till tonåringar. Så den gav liksom båda sidor av det här middagsbordsdramat, så att säga. Men vi har skrivit mycket tillsammans. Och jag tycker det är jättekul. Det är roligt att skriva med andra copywriters. För att alla har ju sin lilla inbyggda stil. Och det är lärorikt och bra att liksom försöka slå sig ur den. Och skriver man tillsammans så måste man ju på något sätt liksom hitta någon slags väg framåt. Och, ja, du vet, inte konsensus, men man behöver liksom lista ut hur det ska bli. Så det har varit väldigt roligt att skriva med henne.
Berätta, hur gjorde ni?
Ja, men i den här annonsserien så skrev vi massa rubriker tillsammans. Och sen valde vi de som vi tyckte var allra bäst. Och sen så började vi. Och det här är ju lite så faktabaserat. Vi ville få fram det här med pappahjälpen. Vi ville underbygga kampanjens rational. Som är då, ja, vårt tysta försvarstal här är ju att det finns en anledning att gå på papporna. Att det faktiskt finns lite staplar som ger oss rätt. Så det var viktigt, så vi började skriva lite kring det. Och sen så började vi faktiskt bara skriva loss från varsin kammare. Och sen hällde vi in allting i såna här flexibla dokument och la till och gjorde om. Och Ida är väldigt bra på liksom göra saker lite elakare. Jag är nog lite snällare, tror jag. Och också var det här det första jag skrev i liksom havrefabrikens tjänst. Så att, jag tror hon hjälpte mig att hitta lite rätt ton sådär. Men vi skrev om varandras grejer på ett väldigt öppet och prestigelöst sätt. Och det blev väldigt bra, tycker jag. Ja, det är en av de grejerna som jag är lite så extra stolt över om man tittar tillbaka på katalogen, måste jag ändå säga.
Du hittar många fler avsnitt av podden där du brukar lyssna på poddar. Och om du gillar det du hör här, gör det klokt i att skriva en kort recension och ge den 5 stjärnor. Så att ännu fler hittar till Copypodden. Du nämnde ordet cowboy förut, och du har ju, vet jag, kallat jobbet som copywriter för ett cowboyjobb. Vad menar du med det?
Jag tror jag menar att man behöver vara snabbfotad och kunna liksom dra fram sin pistol när det behövs. Som copywriter så slåss man ju dels mot en deadline, och sen slåss man mot sina egna ambitioner och tankar om hur bra något kan bli. Och sen slåss man, om man har otur, mot massa andra saker också. Du vet, folk som vill skriva in något som du egentligen inte tycker hör hemma. Någon som du inte visste var någons chef, men som dyker upp i det där sista mötet i någon sån här telefonkonferens och har en annan åsikt. Det är liksom rörligt mål på något sätt att skriva, tycker jag. Och så pendlar man mellan hopp och förtvivlan och att sitta själv med sin dator med hörlurar och i de här mötena där massa andra då ska köpa in på varför det blev så här som du tänkte att det skulle bli. Så att jag tror jag menar att man behöver lära sig att liksom hänga med och agera och ta lite dueller när det krävs. För att det är inte färdigt förrän det sitter i tidningen på något sätt. Och korr, konsensus, rädsla, you name it. Det finns ju alla dessa fallgropar som vi slåss mot.
När vet du att det krävs liksom att ta strid för något?
Jag gör det ju baserat på var man är i relationen med den som man skriver åt. Jag bråkar nog mindre i början av en relation, i början av en kundrelation, än vad jag gör efter något år. Man är förhoppningsvis blivit kompisar och fått en ömsesidig respekt och sådär. Och sen tror jag att jag bråkar om rätt saker. Alltså om det är fakta i målet eller någon som känner att det är jätteviktigt för oss att få fram det här. Så är jag mindre benägen att liksom skjuta ner den personen. Än vad jag är om det handlar om rytm eller språk eller ton. Där jag tycker att det är det som jag är riktigt bra på. Sen är ju allt ett hopkok och en total såklart av de här sakerna. Men så det är väldigt olika. Jag har ibland skickat iväg en text och skrivit i princip: om ni ändrar ett enda ord så kommer jag dö. Och det har ibland funkat faktiskt. Och andra gånger inte funkat så jättebra.
Att hota med det.
Nej, precis. Så det beror helt på vem det är som sitter i, liksom, i andra sidan luren. Mm. Men sen så med åren också lär man sig bråka vid rätt tillfällen, tror jag. Nu vet ju jag när man har något som man tycker är riktigt bra. Och då kan man hålla på och tjafsa. Andra gånger har man något som är bra nog, du vet, eller så. Och då kan man kanske köpa en liten, liten försämring. Om man vet att en fight kommer leda till massa damm. Då kan man ducka det, tycker jag. Man får välja sina strider, kanske.
Men när du strider, när du fightas, har du hittat någon strategi som funkar extra bra?
Ja, det skulle möjligtvis vara att bara vara helt ärlig. Och säga att jag tycker och jag svär på att det blir mycket bättre om vi gör så här. Sen är det ju märkligt med det jobbet som vi håller på med. För att det är ju lite tycke och smak också. På samma sätt som om det ska vara gult eller grönt. Eller du vet, den ena lampan eller den andra lampan i bakgrunden. Skrivandet är ju subjektivt. Så att där är det kan vara svårt att så här hävda det ska vara så här. För att vem har bestämt det? Nu tycker jag idag man råkar i mindre konflikter som handlar om själva liksom språkregler och så. Men det var ganska vanligt för några år sedan, tycker jag. Att nu börjar du en mening med och. Och så vaknar liksom den här gamla svenska läraren igen upp. Så att, ja, det är olika regelverk ju för att skriva en bra annons och ja, enligt grammatikboken 1975. Men det där börjar luckras upp. Däremot så, vi hade en diskussion bara senast förra veckan här på Oatly om man eller en och sådär. Så att jag menar, språket är ett rörligt ting. Vilket är ju roligt också. Men man får ju hela tiden uppdatera sig och hitta rätt på något sätt.
Kort tillbaka till Oatly när vi går vidare. När man är sin egen kund och byrå som du och dina kollegor är där. Vem är det som tycker till? Vem är det du tar fighten om med texterna?
Med andra copywriters. Vilket är fantastiskt egentligen. Jag tror ganska många av de som jobbar på Oatly har jobbat många år med det här som vi håller på med. Har ett gott omdöme i grunden. Är ganska trygga i sitt jobb. Så att det handlar mer om så här tycke och smak och timing och strategi. Ska vi göra en kampanj nu som säger att pappor är kassa? Eller borde vi göra en kampanj som säger si och så istället? Det är mer den typen av diskussioner. Och sen också ett kärleksfullt hamrande av detaljer när man väl är inne i produktion. Där man då har lyxen av att så här kunna bolla med 3 eller 4 copywriters en text. För att liksom, jag tror alla bara vill att det ska bli så jävla bra som möjligt egentligen. Så att det är en lite speciell situation.
Jag som leder och gör Sveriges första och största podd om copywriting heter Mattias Åkerberg. Jag är copywriter sedan över 15 år tillbaka och har sedan dess nördat ner i allt som har med konsten att skriva reklam att göra, om det nu är en konst. Jag gör uppdrag och utbildar inom copywriting. Dessutom driver jag Copyklubben och genomför varje år den stora undersökningen Copyrapporten. På pleasecopymi.se hittar du massor av kunskap. Och där kan du också ta chansen att lära dig nytt och inspirerande direkt från mig. När är det som lättast att skriva riktigt bra copywriting, tycker du?
Aldrig. Det är aldrig lätt. Men det är lite lättare, har jag upptäckt, när man har någonting att berätta. Och det är ju märkligt att det tog mig över 10 år att komma på detta. Men jag gillar att skriva. Jag gillar gamla annonser med mycket ord i. Jag gillar liksom det som skrivandet kan addera till ett varumärke, vad en röst kan åstadkomma. Men jag har många gånger i min karriär skrivit långa texter om ingenting. Bara för att jag gillar att skriva. Jag har skrivit annonser om en hamburgare som egentligen inte handlar om någonting, utan bara en lång annons om en hamburgare. Och jag har liksom, jag har hållit på att bråka för att jag gillar berättandets konst på något sätt. Och sen upptäckte jag att vid väl valda tillfällen, så att man jobbade med idéer och kampanjer där man av en händelse faktiskt hade någonting att säga, mer än 10 spänn med ost och bacon, utan kanske att man har gjort någonting som man vill berätta om, eller man vill förändra någonting som man vill prata om. Vi gjorde en kampanj på Åkerstam för Apotek Hjärtat, där vi gick ut och sänkte momsen på mensskydd. Vilket på den tiden var ganska radikalt. Nu är det andra som har på ett fint sätt hängt på. Men där och då var det relativt sådär nytt. Och det var en sån grej som jag tyckte det var lätt att skriva det. För att det var ju bara berättat, nu har vi gjort den här prissänkningen, för det är knäppt att det är 25% extra moms på mensskydd. Och så plötsligt hade jag en bra text om det och hur det liksom kopplade till hjärtats verksamhet och vision. Och gjorde vi kanske ett ölavtal, du vet, som handlade om att juridiskt signa upp sig på att faktiskt ta den där ölen, så var det samma sak, att kunde jag skriva om att vi har tagit fram en tjänst så att nästa gång kan din kompis faktiskt inte banga ur som man brukar göra, och den där ölen som ni snackar om, den ska banne mig bli av. Och det finns några sådana exempel. Jag tycker pappa hjälpen också är det på ett sätt, för att man har någonting som man vill säga att man har kommit på, och sen har man någon slags lösning för den som är intresserad av att höra mer. Så att jag tycker på något sätt, när det finns substans i grunden, då är det lättare. Och då kan man hålla på och pilla och dona och laborera med hur man säger det. Men själva liksom stolpmanuset finns i det som man vill få fram och det som man har gjort. Förstår du vad jag menar? Mm. Och då, de har blivit mina bästa jobb, tycker jag. Sen det finns det gränsland ibland. Vi gjorde en kampanj på Volt som jag är väldigt stolt över fortfarande, som var för Försvarsmakten, som var den första kampanjen i det nya försvaret, om man så vill, när man bröt med DDB. Och vi var supernervösa, det var jätteläskigt och hög fallhöjd, minst sagt. Men då gjorde vi en kampanj som hette Du nya, du fria. Och där fanns egentligen inget så här avtal eller momssänkning eller så här, nu kan du söka till försvaret en dag i veckan, utan det var egentligen bara en förändring av vilka de var och vad de ville stå för. Men det var så pass annorlunda från det som hade gjorts tidigare, att med de orden bara, så tyckte jag ändå att så här, nu, här finns det någonting att prata om. Det är det här som Försvarsmakten står för. Ett Sverige i konstant förändring och sådär. Så det var lite luddigare, men även där tyckte jag att så här, ja men på något sätt så här, när det finns någonting man vill verkligen få fram och lämna efter sig, då blir det lättare. Och andra gånger har man mest bara försökt, eller jag har det i alla fall, jag vet inte, men skriva en rolig annons. Och det är lite svårare. För mig i alla fall, det är säkert individuellt.
Så egentligen när det finns en tydlig sakfråga, eller en, som du nämnde i Oatlys fall, en fiende, då blir det lättare.
Ja, jag tycker det. Eller när det finns en tydlig tanke och röd tråd. Man gör någonting, man föreslår någonting, man säger något, man erbjuder något. Ja, nu har vi gjort en guide här för alla jobbiga farsor som är full av små knep. Då kan man berätta om det. Det kan också vara en enkel filosofi eller tanke. Vi gjorde en kampanj som heter Varannan havre, och då var ju det idén att så här, hörru, det är okej om du gör det bara ibland. Så då var det mer liksom en retorisk grej att hänga upp det på. Men det måste finnas någon krok. Och det säger jag bara av egen bitter erfarenhet av många kroklösa annonser. Som var så här, kanske roligt skrivna. Men där man i slutändan inte riktigt fick med sig någonting. Och det tror jag är svårare. Och man begär mer då.
Riktigt tidigt i din karriär så jobbade du på Satellit tillsammans med Jack Hansen som grundade Satellit. Och Satellit var ju något så ovanligt som en renodlad copybyrå. Vad lärde du dig där och då?
Satellit var min skola egentligen. Jag gick en kortare kurs på Bergs. Sen har jag bara pluggat massa flummiga ämnen som inte ger något jobb, typ idéhistoria och sånt. Jag har ingen liksom häftig, gedigen, traditionell reklamutbildning. Men av någon anledning så anställde Jack mig typ på fyllan. Och för jag gillade ju reklam och gillade att skriva, och jag tyckte det var jävligt spännande. Och jag trodde jag kunde det, och det kunde jag inte visa sig. Men på ren pepp egentligen så gav han mig en chans att hoppa på där. Och vi skrev ju egentligen allt det som byråerna inte ville skriva. Det gjorde vi. Så långt below the line du kan komma. Så satt vi och skrev liksom broschyrer, årsrapporter, webbsidor för företag där byrån hade det roliga reklamfilmsuppdraget. Och detta blev ett sätt att mejsla ut någon slags hantverkshöjd, tror jag. Jag skrev jättemycket grejer och olika världar som man slängdes in i och fick lära sig om olika konstiga grejer. Och sen av en händelse så blev Satellit något slags kontorslandskap för duktiga personer som kanske borde pensionera sig men ändå inte riktigt ville sluta. Så vi umgicks ju mycket med en generation av fantastiska copywriters som då behövde någonstans att sitta för att skriva sina memoarer typ. Så att jag satt ju där och visste egentligen ingenting om vår bransch, men satt bredvid Christer Wiklander och Janne Cederqvist och massa fantastiska skribenter och personer. Så jag bara försökte suga i mig så mycket jag kunde från det de hade gjort och det som de hade varit med om. Så att det blev dels en skola för att skriva, men också en någon slags inspirationsresa. Och där man då fick en möjlighet att liksom stjäla lite från de här duktiga personerna. Jag tror det var det bästa sättet för mig att komma in i branschen. Även om det var en lite krokigare väg än många andra som, du vet, kommer in efter Bergs och har vunnit reklamtävlingar och är liksom redan innan de har börjat duktiga. Jag var dålig länge. Det tog många år innan jag ens fick liksom en riktig brief. Men jag tror att det har hjälpt mig att komma dit jag är. Vad det nu är värt. Men för mig var det bra att gå den här lilla omvägen. Och jag gillar att skriva och jag gillar det hantverket. Och jag har aldrig riktigt fattat den. Det kom ut några generationer där från Bergs som sa att de var, jag är en idé-copywriter. Det går ju upp och ner. Men ett tag var det fult med ord. Jag har alltid tyckt att det är fint. Så att jag tror det, Satellit var toppen för mig.
Mm. Det låter ju som en helt fantastisk skola för en copywriter i början av sin karriär. Och få träffa och arbeta med de personerna. Vad minns du idag? Någon så här läxa, lärdom, insikt som Janne Cederqvist och Christer Wiklander, Jack Hansen gav dig i ditt skrivande?
De pratade mycket om, som man också kan läsa om i deras böcker eller du vet vilken spaning som helst, vikten av att gräva där man står och vikten av att förkovra sig och läsa på och gotta in sig i saker och ting. Sen tror jag jobbet såg annorlunda ut för 30 år sedan än vad det gör idag. Jag tror att man kunde ta bättre betalt för kortare tid. Och därför kunde man hänga på någon fabrik i 4 veckor. Tills att man hittade att det var någon gubbe som satte på locket upp och ner. Och sen gjorde en hel kampanj om det. Det tror jag inte riktigt man kan göra idag. Utan man är mer förpassad till en hopkok av en planner eller en hemsida eller några möten om man har tur. Men det är olika vad man får sin inspiration ifrån. Deras kom mycket från just det här förkovrandet i produkten och historien. Och sen var de ju otroliga berättare. Om man läser de gamla grejerna, det är fortfarande bland det bästa som har skrivits. Liksom, bara hur de tar en från A till B. Så att jag lärde mig mycket av bara rent skrivtekniskt, tror jag. Genom att titta på grejer som de hade gjort. Sen minns jag att jag tyckte att det var kul att se en person i balans. Jan Cederqvist var ju lite som en under kort period tyvärr, för att han lämnade ju jorden lite för tidigt. Men han var någon som en lite så en mentor till mig och Jack. Mm. Och då bjöd han ut oss till sitt hus borta i Bosön på Lidingö. Och vi kom dit, kom jag ihåg, och tänkte nu jävlar ska vi lära oss att sätta riktigt bra rubbar. Och du vet, nu händer det grejer. Och varpå han oftast bara ville snacka om helt andra saker. Men det var jätteintressant. Han hade ju på något sätt liksom fått ihop sin tillvaro, tror jag, på ålders höst. Och någon slags balans av jobb och inte jobb. Och det försökte jag också ta med mig som någonting fint. Och det är en lurig balans i vårt yrke, tycker jag. Jag är i alla fall en sån person som slukas upp helt av saker. Jag tycker det är så roligt och viktigt. Men det, man måste ha annat också. Han höll på med mycket där på slutet. Med feng shui och påta i trädgården. Och han skrev ju böcker om ödet och livet och slumpen. Så att jag tror att jag kanske fick med mig lite av det. Förhoppningsvis att någon slags balans i skallen är nog bra på kort och lång sikt.
Vad skulle du vilja ge för råd till den som kommer på nu att och inser att ja, det är ju copywriter jag vill bli, men man har inte ens liksom gått på Bergs eller någon av de andra reklamskolorna, man är liksom innan det. Vad vill du ge för råd till en sådan ung blivande copywriter?
Jag tror läsa mycket är alltid bra. Läsa gammalt, läsa nytt, titta på bra copywriters, bra byråer, vad har de gjort. Och sen tror jag att det finns ju många sätt att nästla sig in i vårt roliga sammanhang. Det finns ju digitala kurser, det finns långa utbildningar, det finns korta utbildningar, man kan frilansa sig fram. Alltså det finns tusen vägar. Men jag tror en grej, att man ska börja jobba någonstans där det känns rätt, kan vara ett tips. Jag har jobbat på alla möjliga slags arbetsplatser. Jag har jobbat på coola byråer och inte alls så coola byråer. Men det jag har lärt mig är att 2 saker egentligen. 1, när man hamnar i ett sammanhang där man är trygg, då blir man också bra. Och det kan vara med 2 stycken eller 10 eller 100. Och det kan vara en frilanslåda, det kan vara på Oatly eller det kan vara en inhousebyrå. Men att vara bland folk som gör att man känner sig sedd och bra och viktig och sådär. Så det tror jag är mycket viktigare än vilken logotyp som sitter på dörren. Eller vilket häftigt nätverk som står bakom. Och det andra är att ett stalltips är ju att försöka vara sämst i några år i alla fall. Jag bemästrade denna konst under ganska lång tid genom att byta jobb vid välvalda tillfällen. Så att så fort jag kände att jag hade fått lite fotfäste och status, då bytte jag jobb och kastade mig liksom in på avbytarbänken igen. Och det tror jag är ett ganska bra knep, att omge sig av personer som kan det här jobbet innan du kan det och titta på hur de gör och sno lite här, sno lite där för att hitta sin egen röst. Det var ju hela poängen med att jag gick till DDB egentligen. Var att få titta på hur Magnus skrev, hur Olle skrev, hur Tove skrev, hur gjorde de här som man såg upp till. Mm. Man kan stjäla ganska mycket utan att det syns, visade sig. Så det skulle nog vara mitt tips. Välj en arbetsplats eller ett sammanhang där du mår bra och inte är rädd och inte tycker läskigt. Men försök också att vara den som kan minst under några år. Det är extremt värdefullt att få hänga med folk som är duktiga och se hur de gör och hur de är i en formell eller informell kontext. Jag tror det är trots allt, lärling är kanske ett väl gammaldags ord, men jag tror man lär sig det här jobbet bäst på att ta rygg på andra. Det tror jag faktiskt.
Du nämnde ju det här begreppet idé-copywriter. Att man är idé-copywriter. Men det handlar ju självklart också om att komma på idéer, om att föda idéer. Och jag är nyfiken på hur föds idéer hos dig. Hur kom du och Lisa till exempel på den här Inte för alla-kampanjen för Bonniers konsthall? Och den gjorde ni när ni var på DDB.
Ja, roligt att du nämner just den. Det är också ett sånt jobb som jag håller kärt, måste jag säga. Konsthallen och Inte för alla var på något sätt det första som jag och Lisa gjorde som fick lite positiv uppmärksamhet i en reklambubbla, vad det nu är. Men vi tog det uppdraget för att ingen annan hann ta det egentligen. Det fanns inga pengar, det fanns ingen tid, men vi hade tagit in det här kontot på byrån för att vi skulle kunna få tillgång till deras mötesrum och lite billigare luncher. För vi delade fysisk lokal med konsthallen där på DDB-tiden. Och de idéerna kom faktiskt helt ärligt från att de berättade om vilka de var. Och hur de var. Och det fanns till och med en konstinstallation som hette Not for All. Som någon hade då satt där på taket under en kortare period. Men när vi pratade med Therese och de här personerna som jobbade på konsthallen så berättade de, vilket var härligt att höra tycker jag, vi vill inte bli Moderna Museet. Vi vill inte bli Fotografiska. Det här är vår nästa utställning. Ja, okej, okay, det är två spanska nakna män som brottas. Perfekt. Och sen efter att ha suttit och hållit på med det här så insåg vi ju att det här som kanske är lite av en svaghet kommersiellt såklart också är deras absolut största styrka. Så att idén kom egentligen från att bara vara lyhörd kring vad de var för typ av företag. De ville vara liksom ett alternativ. Ett smalare alternativ på en konstscen som blev då allt mer kommersialiserad. Det här var när Fotografiska rullade in med buller och bång och julmiddagar och karaoke och företagsfester. Så att det blev en stilla motreaktion till det. Och jag är jättestolt över de grejerna. Jag tycker de är toppen. Och på något märkligt sätt så ledde det också till att de fick en större publik. Jag tror att det är någon sån mänsklig grej. Du vet, om det är en fest som man inte får gå på så vill man gå. Och det var det vi gjorde med det konceptet. Att vi påminner folk om att det förmodligen inte var för dem. Och det funkade väldigt väl. Det var jättebra köpare, jättebra grupp av personer. Och det är också en sån grej som man har lärt sig genom åren. Som man inte alls alltid kan styra över. Men ibland så plötsligt är man i ett rum med folk som hittar varandra. Och gillar varandra. Och då kan det vara cheeseburgare eller flygbiljetter eller havredryck. Men när det händer, då blir det bra tycker jag. Och så var det med konsthallen. Kanske för första gången i våra karriärer att man verkligen kände så här. Här är vi synkade. Vi vill samma grej. Vi gillar varann, vi tror på varann. Och vi fick en stor kreativ frihet då. Mm. Dock med en extremt liten budget. Men det funkade ändå.
Var det verkligen en nackdel?
Ja, alltså man vill ju säga att det inte var det. För att i vårt jobb finns ju någonting fint i att kunna, du vet, koka soppa på en spik och få massa uppmärksamhet med noll budget. Men jag tror att det ändå inte funkar så riktigt. Och ännu mindre idag. Med konsthallen lyckades vi få genomslag för att vi vände oss till en publik som också hade en publik i sin tur. Och med någon slags finess och kreativ höjd så lyckades vi göra grejer som folk ändå så här delade och pratade om och sådär. Och som hjälpte konsthallen på ett jättefint sätt. Men jag tror att idag är det ännu svårare att göra det. Och jag tror, du vet, så här, Gangnam Style blir inte Gangnam Style utan en extremt smart uttänkt strategi och påse med pengar för sociala medieköp och plantering och sidning. Och sen kan man ändå skjuta ut något som är alla komet någon gång, som du vet, tar fyr. Men jag tror att det är bra att ha lite pengar ändå. Faktiskt, det låter som att man är lite så här gammal, men det hjälper i alla fall för att ge lite fart till någonting. Liksom.
Mm. Jag vet ju att du tycker att det är viktigt och kul med rubbar, med rubriker. Berätta hur du jobbar för att landa i en eller flera riktigt bra rubriker. Börjar du med det? Hur många skriver du? Berätta.
Jag skriver jättemånga. Jag tror att jag har en väldigt hög felmarginal jämfört med andra copywriters. Jag har någon slags kulsprutemetod liksom. Men ja, för mig är det ofta ett bra sätt att börja jobba är att skriva jättemånga rubriker kring ett ämne eller en idé eller ja, men kring kärnan av det som man håller på att arbeta med. Och ur detta liksom galna skrivande och oändligt långa Word-dokument så brukar det i alla fall finnas några bra rubriker. Men de brukar jag hitta genom att fråga någon i min närhet. Till exempel Lisa eller någon annan som vi jobbar med. Och det leder oftast vidare till något. Sen kan det vara så att man är 80% framme. Så har det varit ganska många gånger. Att jag behöver hjälp med de sista 20. Men i det här att bara skriva och försöka sätta ner det på papper. Vad är det vi vill säga? Så brukar det ibland liksom finnas något jävla stoff där som man kan jobba vidare med. Så kom ju Det nya, det fria till exempel. Det var ju en av 40-50 rubriker på en strategi som vi hade satt. Så vi visste åt vilket håll vi ville springa, men vi visste inte hur vi ville göra det. Och jag och Oscar och Linus och Lisa och några, vi satt och skrev och skrev och skrev och skrev. Många ADs är ju duktiga copywriters, märkligt nog. Och det är rätt kul. Så vi skrev. Och då var det en rubrik som någon plötsligt sa, fy fan, det här är bra. Jaha, vadå? Det är en av de här 18 rubrikerna som jag har skrivit idag. Men det är idén. Det var bara 4 ord och det räckte liksom. Så då slängde vi allt annat och så började vi om. Och då hade vi hittat vår paroll. Och det tycker jag att man har lyckats med några gånger just genom att sätta sig och börja skriva. Att någon, det kan vara en halv rubrik som är bra eller ett ord som är intressant och så säger någon annan, ja, men vad fan, det där är det någonting. Men alla har ju sina tricks såklart. Och det finns ju, du vet, nu gör vi 100 post-it-lappar på en timme och jag har jobbat med folk som intressant nog hävdade att de 100 första idéerna man har är alltid dåliga, var en person som sa till mig en gång. Vilket är intressant. För så jobbar inte vi idag, jag och Lisa. Utan jag tycker att vi ändå kanske 10-15 idéer in kan komma på något rätt bra. Och sen kärleksfullt bearbeta det så att det blir riktigt bra. Men för mig i alla fall så brukar det vara en startpunkt att skriva. Och har man tur så hittar man något som har den här lilla magiska komponenten eller friktionen. Men många gånger kan jag ju säga har jag också blivit räddad av smartare personer i min omgivning. Men där vi har vetat ungefär vad vi vill, men så har någon annan lyckats sätta ord på det på ett fantastiskt sätt. Och där, återigen, det handlar ju om att ha de här människorna omkring sig. Så var det med en försvarsmaktekampanj som vi gjorde, som jag tycker blev väldigt bra, som vi gjorde på DDB, jag och Joakim och några. Vi hade hela kampanjen klar, visste exakt vad vi ville säga, men kunde inte riktigt säga det. Och då gick vi till Magnus i det fallet, som är en otrolig copywriter. Och han kollade på några av filmerna och bara sa, ja, men det är typ så här, det är mycket nu. Perfekt. Då fick kampanjen heta Det är mycket nu. Och det blev huvudrubriken och också liksom hemtagning på allting. Så att, ja, du vet. Folk är bra på olika saker. Jag tror jag är bra på att skriva jättemånga ganska bra rubriker. Och ur det kan man förhoppningsvis ta sig vidare.
Du har hört Copypodden med Daniel Vaccino som gäst. I boken hittar du en längre intervju med Daniel Vaccino och dessutom intervjuer med bland andra Hanna Belander, Linda Ehlers, Björn Engström, Stefanie Moradi och Tommy Lundberg. Hösten 2022 utkommer Copyboken. Det är en bok som många copywriters har väntat länge på. Den berättar att copywriting börjar med att fråga, lyssna, att ta reda på hur saker verkligen är innan du börjar skriva. Boken förklarar hur du skriver så att det gör ont, hur du påverkar din läsare att komma till skott och hur du bäst presenterar dina texter så att de landar alldeles rätt. Googla copyboken så hittar du rätt. Se såklart också till att lägga vantarna på boken direkt när den finns att köpa. Tack för att du lyssnar på Copypodden.